Välkommen till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till It Borders to Madness.
Jag heter Martin Engberg.
Jag heter Erik Andersson.
Jag heter Jessica Schiefauer.
Och jag heter Mattias Hagberg. Och som ni hörde så har vi vår stående vikarie Erik Andersson med oss idag igen. Erik är ju till vardags författare och översättare. Och han har lovat idag att bjuda oss på vad vi skulle vilja kalla en masterclass i översättning. Hemskt välkommen Erik, väldigt roligt att du vill vara med oss igen. Jag bad dig innan här att tala om vilka utav dina tre översättningar som du är kanske mest nöjd med eller som du tycker är roligast att lyfta fram eller något sånt där. Och då fick jag en lista med tre romaner som jag själv är väldigt obekant med. Flann O'Briens Klagomunnen, Miriam Tauss Ensamma strider och Oscar Wildes Avsikter. Vad var det som gjorde att du tog just de här tre?
Ja, de två första där är väl sådana som jag haft mest roligt med när jag har översatt.
Hur har man roligt när man är översättare?
Ja, det beror ju lite på vad... Ja, de är roliga, liksom, roliga böcker. Och dessutom att det på något vis går att göra på svenska utan att man bara sitter och blir deppig över att det inte blir lika roligt som det man tycker att det har varit från början. Men jag tycker att de gick väldigt, väldigt bra. Och de är ganska olika böcker i och för sig, men när Flann O'Brien är från 1941, tror jag, parodierar de irländska hembygdsromanerna, kan man väl säga. Så det är en roman med otroligt mycket regn och elände.
Stöter man på problem redan i titeln där, Klagomunnen, vad heter det i original?
Ja, det är ju i och för sig, den översatte jag innan saker och ting var så problematiska för mig som de egentligen är, och dels säger du att den heter Anbel Bocht på i original, det vill säga den är skriven på iriska, som jag ju inte kan, utan jag översatte från den engelska översättningen som heter The Poor Mouth. Och det var väl kanske inte så vackert, men vem skulle annars ha gjort det? Och man kan väl hoppas att det kommer någon som så småningom som begriper sig på det här med iriska och kan översätta den från sitt original.
Hur är det med Miriam Tauss och Ensamma strider?
Ja, den kom original? Ut, den kom ut förra året. Det hette väl Fight Nights, tror jag. Hon är en kanadensisk författare. Och det var sånt otroligt tempo i den här. Det är tre generationer kvinnor i ett hus. Mycket illa fungerande familj, men med mycket, mycket kärlek. Men framförallt är det här tempot som är i berättandet där som var härligt.
Och där är titeln också lite lurig. Vad heter den i original?
Ja, den heter Fight Nights. Ja. Det gick ju inte riktigt att få någonting som rimmade på det sättet. Men det här med uttrycket med ensamma strider, det fanns ju i boken. Och tycker jag egentligen fångar den bättre.
Men redan där har vi kanske någonting som pekar fram mot vad vi kommer syssla med idag. De här små och stora problemen som all översättning rymmer. Bara den sista då, Oscar Wilde.
Ja, det är alltså Avsikter. Det är hans essäer som han samlade i början av 1880-talet.
Vad var tjusningen med att översätta den?
Ja, de är ju också ganska roliga. Och om man har... Alltså, Oscar Wildes författarskap kommer ju till den lite grann i brottstycken med olika sorts aforismer och sådär. Här uppträder då det hela i sitt ursprungliga sammanhang, och det är särskilt den här långa essän The Critic as an artist. Jag intresserade mig väldigt mycket för kritik då på den tiden när jag översatte den. Det var väl på 90-talet. Och jag tyckte jag lärde mig otroligt mycket om kritik genom den essän.
Mm. Hur är det med Martin och Jessica, ert förhållande till översättning? Hur ser det ut? Mm. Martin?
Ja, inte så nära. Det lilla jag har nosat på översättning har väl gjort att jag har fått ganska stor respekt för yrket.
Mm. Jessica?
Ja.
Du har ju sett dina egna böcker översatta.
Du har översatt en bok.
Jag har också faktiskt översatt en roman från engelska till svenska. Men det har sagts mig bland mina vänner som jag har känt ända sedan gymnasietiden att jag talade väldigt mycket och passionerat om att bli översättare när jag var strax under 20. Och det märkliga är att detta minns jag överhuvudtaget inte.
Men vi har ju pratat om att du skulle översätta Lovecraft och vi skulle göra det tillsammans på något sätt.
Ja, vi har även talat om en annan författare som jag skulle vilja men inte våga översätta, och det är Angela Carters litteratur.
Ja, det kanske varit ännu mer spännande.
Ja.
Faktiskt.
Nej, jag har oerhört stor respekt för det arbetet, men jag kände ju när vi fick lite exempel här av Erik som vi skulle översätta att min inre översättarlust kickade igång något otroligt. Vad roligt och plågsamt det är att hålla på och brottas med ord på ett annat språk på det här viset. Och att få borra ner sig och titta på etymologi och liksom så här. Det, nörden i mig blev ju jätteglad över detta. Och så har jag då också översatt en unga vuxna roman som på svenska fick heta Våra kemiska hjärtan. På engelska så heter den Our Chemical Hearts. Och jag tror att det översatta manuset fick ta 4 eller 5 vändor via förläggare och redaktör innan de släppte mig. Alltså det var jättesvårt. Jag lärde mig väldigt mycket och det tog så fruktansvärt mycket tid.
Mm. Infinner sig en viss ödmjukhet inför detta yrke.
Oh ja.
Och precis som du sa så har ju vi haft en hemuppgift tills idag. Erik har skickat med oss 5 stycken korta små avsnitt som vi har försökt arbeta med. Erik, jag lämnar över till dig helt enkelt. Till din masterclass här nu.
Ja, jag kan säga att jag har då inte valt de här grejerna för att det ska vara särskilt jobbiga. Alltså det finns ju mycket värre saker man skulle kunna dela ut. Men jag tänkte mer att det skulle ge en bild av det normala översättningsarbetet. Och att det är krångligt nog i sig. Mm. Utan att man ska ha liksom extra besvär med saker och ting här. Det finns väl, det kanske är ett ord här utav de här stycken som är lite svårt att begripa vad det betyder. Men de är, ja, det får ju ni säga själva om ni tycker att det.
Jag tyckte nog att det fanns fler än ett ord.
Ja, men man kan råka mycket värre ut med ord som är, liksom, överhuvudtaget inte går att hitta och så vidare. Mm. Men jag tänkte vi kunde börja med det här, den kortaste grejen här. Jag har ju då inte talat om vad det är för författare och verk till det här, för att jag tänkte att det är också ett sätt att begränsa skadeverkningarna på något vis. Det är bättre att göra detta till en kontextlös översättning, ja. Vilket på sätt och vis kan göra det omöjligt att lösa, för att man skulle behöva mer kontext. Det behöver man nästan alltid, men nu gör vi det så utan kontext. Men jag tror att Martin hittade vad det här var.
Jag tror att vi alla tre har hittat att detta är Rebecca.
Ja. Inledningsmeningen till
Daphne du Maurier heter hon så?
Daphne du Maurier.
Maurier.
Ja.
Mm. En fantastisk roman.
Ja, och
som jag inte har läst.
Ja, men det ska du göra. Men det var ju å andra sidan den enda vi tog också, va?
Nej, men jag känner till ett ord här som eftersom jag har läst på om henne. Hon har skrivit en novell som faktiskt är något av det bästa jag har läst, som heter The Blue Lenses.
Mm-hmm.
Som inte är så välkänd. Så att jag läser Rebecca och så läser ni The Blue Lenses.
Ja. Och Erik kanske översätter The Blue Lenses om inte den finns.
Utmärkte det.
Jaha, inledningsmeningen där är enkel nog, alltså den lyder så här: Last night I dreamt I went to Manderley again. Vi kan väl se vad vi har åstadkommit. Jag har också kollat upp vad det heter i, det är möjligt att det finns flera översättningar av denna, men en har jag kollat upp i alla fall. Mm.
Ja, jag har två alternativ. En som jag, båda de här är säkert helt fel. Men jag har en som jag skulle vilja och sen en som kanske är mer korrekt. Det är ju, frågan är ju var betoningen ligger här på. Den ena är, här om natten drömde jag att jag var tillbaka på Manderley. Det är alltså den som jag skulle vilja. Men sen är det frågan om detta med I went to Manderley again. Alltså att man återvänder till. Så att frågan är om här om natten drömde jag att jag återvände till Manderley blir mer korrekt eller inte. Eller om jag är helt fel ute.
Ja, jag har gått på samma linje som dig där.
Vilket, på det här var sista. Två linjer.
Ja, på den sista menar jag då. Men också
hur, annorlunda. Hur lyder din då?
Den lyder så här då. Förra natten drömde jag att jag åkte tillbaka, att jag åkte till Manderley igen.
Mm. Och jag har skrivit, i natt drömde jag att jag återvände till Manderley.
För det där funderar jag lite. Alltså, förra natten övergav jag direkt. För det tänker jag, det säger man inte på svenska. Eller så här, förra natt. Men om det syftar på i natt eller inte.
Jag tänker
mer så här att det var lite längre bak. Eller vill jag få in det här att man, den här drömmen hängt sig kvar och så tänker man att.
Nej, men last night är ju den senaste natt man har haft, tänker jag. Ja. Här om natten skulle jag tänka heta the other night. The other night I dreamt.
Och jag skulle säga om det var det, att det skulle vara this night, om det var den här natten har jag drömt. Aha. Så att det var igår, och jag försökte hålla mig då så nära som möjligt. Och då tänkte jag att förra natten var det som låg mest. Det ligger inte som du säger, Martin, det är inte helt rätt i svenskan, men det låg närmast originalet, föreställde jag mig. Men
sen har ju folk också lite olika åsikter om vad igår natt och i natt betyder.
Mm.
Igår natt, är det natten efterföljdes av dagen som var igår? Eller är igår natt liksom, den natt som man senast sov?
Men jag skrev inte igår natt, jag skrev förra natten.
Ja, vad säger du?
Ja.
Men sen skrev du,
Martin, tonight är ju kommande natt, eller hur?
Tonight
I will.
Ja, det är ikväll, eller i natt.
Mm.
Ja.
Det här är fantastiskt, jag älskar det redan.
Mm. Men sen, du skrev, jag var tillbaka på Manderley.
Ja, alltså, jag undrar lite grann om betoningen ska ligga så mycket på liksom, att åka tillbaka till. Det kanske det gör. Jag blir lite osäker på det. Bara. Jag tänker det är ju återvändandet förstås. Och jag undrar om betoningen är på att just vara tillbaka. Jag tyckte bara också att det blev en smidigare mening.
Men du hade också tillbaka, va?
Nej, för jag försökte hålla mig också så nära originalet. I natt drömde jag att jag återvände till Manderley. Och är tillbaka på Manderley.
Ja, återvände hade du.
Ja, är tillbaka på Manderley. Då tänker jag att det skulle ha stått I was back at. Last night I dreamt I was back at Manderley again.
Du är jätteivrig.
Jag bara väntar på att höra vad Erik här säger. Men
det får ni inte än.
Nej,
men för jag har nämligen en så himla stark bild utav att öppningen är just att den här drömmen är en bil som kommer åkande upp mot Manderley.
Ja, men det är så filmen börjar.
Är det därifrån det kommer att jag har sett? Jag har faktiskt inte sett filmen, men jag har sett en trailer för den en gång. Och det har då uppenbarligen bitit sig fast i mig. För då jag ser att den här meningen är en bil som åker upp mot det här liksom mansionet. Då.
Nu. Men valde du åkte tillbaka?
Ja.
Det skulle went.
For tillbaka skulle man kunna tänkt sig.
Ja.
Men nej, så tänkte jag enkelt där, åkte.
Went är ju...
Men man kan ju spalta upp det här liksom alltså, vad det betyder är ju, det är ju en dröm och den har inträffat
Ja, var det i natt eller var det här om natten?
Ja, jag skulle säga att det var i natt, alltså den senaste natten, last night. Men det är inte jätteviktigt egentligen. Men han har haft en dröm, eller hon, vilket det nu är som berättar här, jag kommer inte riktigt ihåg. Och sen är det fråga om ett återbesök ändå, att det är liksom det viktiga. Personen har varit på Manderley och i drömmen så sker det ett nytt besök på Manderley. Och egentligen skulle man kunna lugna sig där och tänka att okej, detta är vad det betyder. Hur skulle jag säga det på svenska? Och så tittar man inte så himla noga. Tänk dig att om ni kan tänka er att ni låtsas att ni är författare, till exempel.
Ja.
Ni ska uttrycka det här.
Ja.
Och hur vill ni då göra det? Och då finns det ju flera, kanske ganska snarlika sätt att uttrycka det här. Men det beror lite grann på vad ni har för ett eget tonfall och hur ni tänker att fortsätta egentligen den här...
Alltså, jag är rätt förtjust i det där tillbaka ändå. Alltså, i natt drömde jag att jag var tillbaka på Manderley. Alltså då har man det så här, det är rakt. Det är ju själva poängen att vara tillbaka på den här platsen, att personen återvänder i drömmen.
Jag håller inte med. Jag håller med Mattias där.
Att det ska in en liten bil.
Ja, alltså I went to, alltså att återåkandet också faktiskt spelar roll.
Alltså, jag kan sträcka mig till återvände, men att det ska åkas och sådär, det köper jag inte. Alltså.
Okay. Mm.
Men du var närmast magister Anderssons natt här, va?
Mm, ja, jag skrev översatte last night.
Men jag tror att den så att säga officiella översättningen är i natt drömde jag att jag for till Manderley again.
Det känns som en lite,
men det är kanske mer alltså tidsmarkör där, for istället för åkte då, att det blir lite mer ålderdomligt, för det är ju ändå en bok som spelar lite med.
Men sen när man sitter och tittar på den där meningen så börjar man fundera lite grann på, är det någonting med rytmen här också kanske? Har man väl läst den här meningen en gång, så är det väldigt lätt att komma ihåg den på något vis.
Last night I dreamt I went to Manderley again.
Ja.
Det är ju en fantastisk rytm, tänkte jag inte alls på.
Och det är ju, som det ofta är på engelska, så har de väldigt mycket enstaviga ord som är ganska enkelt att ha att göra med på något vis. Och då tänker man ju det här med åkte, det är... Kan man använda for så är det kanske bra. Men jag tycker nog att återvände också skulle kunna... eller åkte tillbaka till. Jag kan inte se någon egentlig skillnad där, utan det beror på hur man får ihop det i meningen.
Men det blir ju en annan rytm. Det blir
jag åkte tillbaka till Manderley. Ja, okay.
Jag försökte göra en variant här som skulle vara lika rytmiskt.
Mm.
I en dröm for jag till Manderley igen. Att man har... Då har man inte talat om när den där drömmen var. Det är lite synd kanske. Men man har enstaviga ord och man har ett... liksom,
men du skulle ta ut svängarna så pass mycket då att du tog bort själva...
Nej, jag vet inte riktigt om jag skulle... Jag skulle nog inte översätta så kanske ändå. Men jag skulle tänka på att så kunde man göra om man tyckte att det var det viktigaste. För sen, jag vet inte riktigt hur det fortsätter. Det kanske blir alldeles uppenbart ändå att det var i natt som jag drömde. Att det är något nytt.
Och att det var en bil.
Man brukar ju liksom titta lite på vad står det i de andra meningarna intill. Det som kan upplevas som en dubblering på svenska kanske inte är det på engelska, men det känns så på svenska. Man måste kanske ibland korrigera lite grann där.
Jag blir jättenyfiken hur du skulle ha tagit dig an den här första meningen själv. Alltså hur du rent konkret när du sätter dig ner och börjar jobba med en roman och kanske... Första meningen är väl alltid viktig på sitt sätt. Hur skulle du liksom tagit dig an den här uppgiften själv?
Jag skulle inte lagt ner så mycket möda på det faktiskt.
Nej.
Jag skulle översatt den så fort det gick och försöka komma lite vidare och se. Men eftersom det är just första meningen, jag skulle säkert gå tillbaka till den och se om jag kanske kunde göra någonting med den. Men eftersom jag jobbar ju så att jag läser ju inte först och översätter sen, utan jag gör det samtidigt. Och då känns det som om många beslut här är vet jag lite för lite för att ta, utan det viktiga är för mig att komma in i texten här. Och genom att då översätta mig fram i den istället för att bara läsa den så får jag en känsla av vad är det för problem här liksom.
Då är det viktigt kanske för dig med lite tempo också, att det liksom har en viss hastighet som ändå liknar läshastigheten lite grann. Eller jag bara spekulerar här, men att så att man får att du får den känslan av texten, dess rytm och så, inte fastnar i varenda stavelse.
Ja, kanske. Jag vet inte riktigt. Men jag menar, den här meningen, precis som alla andra meningar egentligen, så får man liksom välja lite grann vad det är som är det viktiga i den. Och sen låta det övriga arrangera sig efter detta.
Men då blir det lättare för dig när du har översatt det in i romanen en bit, att veta vad du kan göra, ligga nära vad du kan gå ifrån.
Jag kanske får någon känsla av att det här är vad det är vackert, kanske jag tänker. Åh, vilken det här bara flyter liksom och sådär. Och då kanske jag tänker att jag åkte till Mendel igen. Alltså då kanske jag börjar tänka att inte bra att ha det där stolpiga i början, första meningen. Jag måste nog ändra lite där för att man ska komma in rätt i den här. Men kanske är det inte en sån stil där det spelar någon roll. Många skriver ju också medvetet så att det inte ska vara för tjusigt liksom. Man vill ha det liksom lite grovt. och då kan man tänka på det istället.
Ja, nästa.
Okej. Det blir ingen poängsättning eller så, hoppas jag.
Nej.
Men jag känner ändå, Jessica, att du möjligtvis har en guldstjärna redan.
Mm. Okej, tack. Den ska jag sätta upp på väggen här i kontoret.
Vi kan ju ta den som är närmast före där. Eftersom vi har pratat om Mendeley, så kan vi just prata det. Om Mendeley här också.
Det var intressant.
Jag vet inte om det har så stor betydelse egentligen, men vill ni veta vem författaren är? Eller?
Får man gissa? Gärna.
Ja, ni får gärna gissa.
Alltså, jag funderar, jag har egentligen bara två alternativ. Det ena är att det är Lord Jim av Conrad. Det andra är att det möjligtvis skulle kunna vara någonting av Graham Greene. Båda kan vara fel.
Ja, det är det. Men det är ungefär...
Ja, båda fel.
Ja. det är ju lite rätt tiden då. Det är ju William Somerset Maugham.
Aha, det är klart.
Och det lyder alltså så här då. I was at Pagan in Burma, and from there I took the steamer to Mandalay. But a couple of days before I got there, when the boat tied up for the night at a riverside village, I made up my mind to go ashore. Mm-hmm. Det här är då, jag måste nog ha tänkt att... Det är typiskt den här lite äldre engelska meningsbyggnaden, att man kan stoppa in hur mycket som helst i en mening. Och det är väldigt viktigt för engelsmännen att det kommer på det logiska stället. Och ofta får man göra om det till svenska. Jag kommer inte ihåg riktigt nu om det... Här kan man nog följa det.
Jag tror nog jag har följt det.
Ja, jag gjorde det till två meningar.
Mm-hmm. Ja, det gjorde jag.
Ja, men få höra då, två meningsversionen.
Den låter så här. Jag var i Pagan, Burma, Och därifrån tog jag ångaren till Mandalay. Eller Mandala. Vad heter det?
Mandalay.
Mandalay. Punkt. Men ett par dagar innan jag kom fram, när vi låg förtöjda för natten i en liten by vid floden, bestämde jag mig för att gå till sjöss.
Nej. Sjöss?
Ja, det får du nog ända till i land.
Jaha, okej. Okay. Det får jag göra, ja.
Men det hade blivit en mycket mer intressant historia.
Också komplicerat på något sätt.
Jag ska ju inte till Mandalay. Jag ska ju gå till sjöss.
Nej, jag tycker att det här är en... Jag har alltid tyckt att det här är en sjöroman.
Det är en flodroman.
Ja, det är ingen flodroman, det är en sjöroman.
Min variant är ganska snarlik. Men lite annorlunda. Jag gjorde så här. Jag befann mig i Pagan i Burma och därifrån tog jag ångbåten mot Mandalay. Men ett par dagar före ankomsten, när båten låg förtöjd för natten i en by vid flodens strand, beslöt jag mig för att gå i land.
Det börjar ju rimma det till och med då.
Ja, det var inte meningen. Jag ser det nu att det rimmade. Det ska ju inte rimma, så det kanske inte var så bra.
Det kan jag säga direkt att det skulle samhället må tyckt väldigt illa om.
Ja, så att jag får byta ut något av de här orden. Flodstranden istället för flodens strand.
Mm. Ja, han har skrivit det särskilt om när han fick en ny redaktör, vilket elände var. Han eller hon föreslog på något ställe att två ord som allittererade.
Ja.
Det ville han ju inte ha.
Nej.
Han ville definitivt inte ha.
Jag får skämmas här nu. Han vänder sig i sin grav.
Ja, här kommer en annan ytterligare variant då. Jag var i Pagan i Burma och därifrån tog jag ångbåten till Mandalay. Men ett par dagar innan jag anlände, medan båten ankrade för natten vid en by ut med floden, bestämde jag mig för att gå i land.
Jag tycker det var tjusigt det här. Mattias, du skrev att då vi låg förtöjda eller låg för ankar för natten. Det känns som det var ett lovvärt
försök
att gå lite utanför vad som man tycker att det står tydligt att det är båten som är förtöjd. Men det lät idiomatiskt väldigt bra.
Men säger man inte så också om båtar?
Jo.
Vi ligger här.
Ja. Ja. Men jag menar, du är ju också sen oräkneliga generationer från Bohuslän.
Ja, just det. Sen,
du vet sånt här.
10 000 år tillbaka.
Ja.
Enligt genetiktesten.
Oj.
Någon ska betala sig.
Ja. Och då undrar jag också om då jag med denna auktoritet kan få... det var ju därför jag ville att de skulle gå till sjöss i romanen också. För annars blir det ju helt ointressant. Vad ska man vara på land och göra liksom? Jag fattar inte.
Ja, just det.
Nej, men då tänkte jag... ångaren... istället för ångbåt.
Jag valde mellan de två.
Ja.
Nej, alltså jag vet inte. Jag tänkte det är väl en jävla ångbåt
eller the steamer.
Vad ska man säga? Ång. Alltså, men är mer fack med fack
man sitter med eller? Sa mer på den tiden än att man tog en ångare. Ja.
Det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt att du har rätt där.
Mm. Ungefär som man säger att man tar vagnen i Göteborg när man tar spårvagnen.
Mm. Ja.
Ja, det är lurigt med den typen av ord som en gång var mycket mycket mer vanliga än vad de är. Än vad de är nu. Vi har ju en sån här ångbåt kallar vi det då för, som går på Mjörn.
Mm. Den heter Herbert, eller
hur? Det gör den, ja.
Mm.
Hur kan ni kalla den för ångaren?
Nej, jag tror att den går under namnet ångbåten. Men att det kan ha att göra med att det har blivit mera sällsynt. Och där kan man ju också då välja hur... Nu utspelar ju sig detta antagligen för ungefär 100 år sedan. Ska man då...
översätta framåt eller bakåt?
Ja, hur ska man göra? Vad ska ens inställning vara som översättare? Ofta är det nog en dålig idé att låtsas som om man själv var i tidshöjd med verket. För att även om man kan tycka att... Ja, enstaka ord kan man liksom resonera sig fram till, men man har inte möjlighet annat än som pastisch att skriva i någon annan tidsspråk riktigt.
Men det jag tänkte på med den här meningen är att det är ju en bisats här som det ska in väldigt mycket tycker jag. Och det tyckte jag också var återkommande, att det ibland blir något slags liksom prepositionsplockepinn. Det är mycket prepositioner hit och dit alltså. Alltså jag tänker på det här, when the boat tied up for the night at a riverside village. Det är, ja, det är mycket som ska komma där, som du sa Erik, i rätt ordning. Och, kanske inte måste, men måste bli begripligt liksom.
Jag tycker hela meningen är ju väldigt konstigt upplagd. Att ja. Om jag hade fått bestämma så hade jag väl antagligen skrivit att ett par dagar innan vi kom till Mandalay så när vi låg förtöjda så tänkte jag att jag skulle... Men han börjar liksom, jag befann mig i Pagan. Alltså han börjar innan...
Han förflyttar
innan,
sig i själva meningen.
Ja, han börjar där han är innan det som meningen ska handla om kommer igång. Och det gör ju att... Först tror man ju att det här... Nu är vi i Pagan, men det är vi ju verkligen inte.
Nej.
Utan vi är kanske i Burma fortfarande, men det är jättekonstigt konstruerat och det får man ju liksom
Men jag gillar det när jag väl fattade att det var så, för att då blir det ju som att man liksom får en liten resumé i själva meningen och färden i sig liksom.
Ja, visst. Ja, det går ju att förstå.
Jag var i Pagan i Burma och därför tog jag om båten till Mandalay och där kliver han på båten. Och sen men ett par dagar innan jag anlände, då har han förflyttat sig där ett par dagar.
Ja, visst.
och sen... Och sen är vi plötsligt i nuet.
Ja, man vet ju inte hur lång tid den här meningen tar egentligen. Det kan ju vara en vecka.
Ja, det står ett par dagar.
Nej, men det står ett par dagar före ankomsten.
Ja, han kan ju redan ha åkt.
Ja, just det, ett par dagar innan jag anlände står det. Ja. Ja, eller i min översättning då.
Ja, ja. Mm. Och i min översättning så står det före ankomsten.
Före ankomsten, det var högtidligt.
Ja.
Ja.
Nej, men det är ju en sån, det är en mening som liksom leder till en massa nähä för läsaren. Ja, han är Pagan i Burma, nähä. Han är Mandalay, nähä. Han har gått i land i en by vid floden strand. Liksom.
Ja, men det så att man får nog ta skeden i vacker hand här, eller vad det heter, och försöka göra precis likadant med menings... satsföljden här. Men däremot vara vaken för när man kan göra till exempel a riverside village. Det hade du löst ganska bra.
I en by vid flodstranden ska det vara då, för att undvika ett förhatligt rim.
Ja. man får försöka lösa sådana där. Det måste ju inte heta en flodkantsby eller så.
Nej, det går.
Det tror jag inte ens det heter på svenska. Nej.
Någonstans där så är det... Jag tror jag har det vid en by längs floden. Ja. Någonting sånt där får man ju liksom... Jag har ju skrivit ångbåten, men jag börjar tycka att ångaren hade varit
mycket
bättre.
Ja, jag håller med. Ångaren är tids...
Det känns lite mer på riktigt. Då.
Mer in time.
Men har du en hel där, Erik, som vi kan höra?
Jag har inte letat upp den officiella översättningen, men jag har skrivit så här: jag befann mig i Pagan i Burma och därifrån tog jag ombåten till Mandalay, men ett par dagar innan jag kom dit, då båten låg förtöjd för natten vid en by längs floden, bestämde jag mig för att gå i land.
Men det är flera av er som väljer jag befann mig i. Alltså lite så här högtidligare nästan.
Jag tänker eller, att...
Du menar i början, jag var i, eller jag
befann mig. Ja, jag skrev också, jag befann mig.
Varför ni använder det.
Jag tänker att hela liksom situationen med ångare pekar på att det är i en äldre tid. Och då tyckte jag bara att det kändes lite för modernt att skriva jag var i. Mm. Så tänkte jag.
Och det är konstigt också, han skriver I was at Pagan. För det är ju, jag googlade upp det där och det var ju någon sorts, inte ruinstad kanske, men
ja, jag googlade också och fick samma.
Man såg en himla massa tempel och guld och men varför skriver han at Pagan?
Ja, inte in.
Ja.
Han var vid alltså snarare då.
Ja, men vad innebär det? Varför kunde han... Var han i en dunge strax bredvid? Ja. Jag fattar
eller
inte.
Finns det något samhälle intill då? Som,
det är nästan som man säger ju att man är vid ett monument.
Ja.
Och det är nästan som att han betraktar det här som någon form av... Vid en ruin, i en stad, vid Stonehenge.
Ja. Vi är ju inte i Stonehenge, utan skulle man kunna vara där. Men det är ju inte säkert att, att man behöver ha en skillnad där. Men man kunde ha vid.
För att jag började fundera på det precis innan vi skulle läsa upp den här meningen. Om jag visste vad, för jag hade tog hela tiden för givet att Pagan var en stad eller by. Men sen stod det mig, nej, men det står ju ett, det kanske är någonting, en plats, en annan sorts plats. Liksom.
Så var det nog. Men jag tyckte nästan att den meningen som är innan här, nummer två, på tal om inskjutna satser, var...
Den är inte så mycket lättare.
Ännu knöligare.
Alltså övning nummer två.
Ja, som övning gjort, nummer ja. Två, ja. Ja, förlåt, nu går jag händelserna i
förväg. Ska du köra in då?
Vilken?
Eller ska vi höra originalet?
Vi ska höra originalet först. Om du vill fortsätta med tvåan, Erik, det ska inte jag bestämma. Det ska du bestämma.
To the right of the hurrying car, beyond the shoulder of the highway, stood a gathering of cows. Not far beyond rested more brown shapes, half hidden by the shadow of a barn. On the side of the barn, an old Coca-Cola sign was vaguely visible.
Får man veta vem som har skrivit också, kanske?
Ja, den här är inte översatt. Det är en av Philip K. Dicks mainstream-romaner som heter Mary and the Giant.
Ja, väl lustigt.
All right.
Tänkte du på det, Martin?
Ja, men det var så jag tänkte så här, nej men det kan det inte vara. Det är ju ingen science fiction. Men jag vet inte, och jag vet inte riktigt varför jag fick för mig det, men det var någonting med kossorna och Coca-Cola kanske. Nej, jag vet inte, jag hittar på.
Intressant.
Ja.
Ha, vem vill börja?
Den var trixig.
Den var trixig tyckte jag också.
Ska du börja den här gången, Jessica?
Jag kan börja. Och nu när jag tittar på meningen så är jag omedelbart missnöjd med ett ord, men jag kan komma tillbaka till det. Till höger om den framrusande bilen på andra sidan motorvägens kant stod en flock kor. Ett litet stycke längre bort vilade fler bruna skepnader, halvt dolda i ladugårdens skugga. På ladans ena vägg skymtade en gammal Coca-Cola-skylt. Och nu tänkte jag att en framrusande bil, för jag föreställer mig, jag kan ha fel, jag föreställer mig att den som skriver det här sitter i den åkande bilen.
Ja, det skulle man gärna vilja veta.
Ja.
Men det verkar ju så i alla fall.
Det tog eftersom man, vissa av oss för givet.
Man beskriver ju då vad man ser utanför. Så. Och då tänkte jag plötsligt att en framrusande bil, säger man det om en bil som man är i? Ja, det kanske man kan. Jag är tveksam. Du får någon annan, bestämma.
Jag tyckte den här var svår, men det blev så här. Till höger om bilen som skyndade fram, bortom vägvallen, stod en samling kor. Och inte långt därifrån, i skuggan av ladan, vilade fler bruna gestalter. På ladans sida fanns en knappt synbar Coca-Cola-skylt. Jag är inte jättenöjd.
Nej, men du har ju verkligen, du har gjort det väldigt, det blir en bra stil av det.
Men det var en sak jag...
Du jobbar liksom med lite kortare perioder.
Ja. Och en sak funderar jag på, det var, för bilen är nästan hurrying car, den är nästan personifierad. Bilen skyndar framåt, det var det jag funderar på, om ni tycker att det finns i det. För det fick jag för mig, att det var liksom... bilen själv som skyndade.
Ja, jag håller med. Som att det fanns en liksom ett animerad på något vis.
Animerad bilen, precis.
Mm, mm.
Men jag tyckte särskilt att din sista mening var jättebra. Kan du inte läsa den igen? Om ladan och Coca-Cola-skylten.
Fast det är jag inte alls nöjd med.
Ja, men jag tyckte om det.
För jag gillade inte upprepningen där. För att då låg det så här, och inte långt därifrån, i skuggan av ladan, vilade fler bruna gestalter. Och så på ladans sida fanns en knappt synbar... Jag tycker inte om när ladan och ladan kom där.
Nej, men det är en annan sak jag tyckte var så bra. För att du lyckades med någonting som jag gick bet på. För jag skrev på ladans ena vägg, skymtade en gammal Coca-Cola-skylt. Och när jag skrev det så tänkte jag... Det säger inte ifall det är så att man ser skylten väldigt väl. Men den är väldigt sliten. Så därför så ser man inte så bra vad som är på den. Eller om det är så att man har svårt att se själva skylten.
För jag tror, det vet man ju inte riktigt.
Jag tror att Alltså, an old Coca-Cola sign was smart. Vaguely visible. Betyder det att man har svårt att se skylten eller har man svårt att se att det är Coca-Cola det står på skylten?
Jag föreställde mig en så solblekt ladvägg där man har skrivit Coca-Cola.
Ja.
Men det är bara min bild.
Liksom. Men det gjorde jag också. Och därför tyckte jag att min översättning att en gammal Coca-Cola-skylt skymtade är sämre än att den var vagt.
Knappt synbar.
Knappt synbar.
Alltså det får ju, det här tror jag är ett sak där... Det får översättaren helt enkelt bestämma sig för. Man får välja det ena eller andra. Mm. Och om, kanske välja ett uttryck där det fortfarande är tänkbart båda. Men jag tycker nog också att det är liksom ganska självklart att den är liksom solblekt. Och eftersom den är mitt där på väggen så kan man nog se hela skylten.
Mm, man kan
man får en känsla av det i alla fall.
Mm.
Du då, Martin?
Ja, till höger om den framilande bilen, bortom motorvägens krön, stod en grupp kor. Inte långt därifrån skymtade fler bruna konturer, halvt dolda i ladans skugga. På kortsidan av ladan gick det precis att ana en gammal reklamskylt för Coca-Cola.
Mm. Ja, det blir ju... vad tänkte jag säga nu här?
Men jag har en fråga, hur som helst. Shoulder. Beyond the shoulder of the highway.
Mm, den var
vad
ju.
Betyder det?
Jag vet inte, jag tänkte krön, tänkte jag närmast. Men jag vet inte.
Nej, det är vägrenarna.
Eller vägvallen då. Jag valde vägvallen. Men,
vägvallen, är inte det...
Ja, men jag tänker motorväg är alltid lite uppbyggda så här. I alla fall i USA är de alltid.
Det är ju det som är highway.
Highway,
ja.
Motorvägens okay, kant jag alls, fick jag det till. Motorvägskanten. Men för jag fick ju vända mig till Norstedts stora engelska för att begripa vad shoulder of the highway betyder. Det har jag aldrig hört.
Och det fanns med där, då var det också.
Det fanns med. Ja. Den är... Jag vill skicka med till alla som gör Android-telefoner. Kan vi snälla få uppdateringar till Nordstedts stora ordböcker? Även vi som inte har iPhone, please. Jag behöver de andra också. Och jag behöver senaste versionen. Så, det var det sagt.
Den finns ju i bokform.
Jag vet, men boken är väldigt mycket tyngre än min telefon. Det är enda anledningen till att jag gärna skulle vilja att den gjordes tillgänglig även för oss Android-användare.
Jag hade ju med den på en cykelsemester en gång i England. Men det berodde på att vi hade så mycket väskor så att vi hade inte lyckats fylla dem. Så tänkte jag, jag stoppar ner engelsvenska, den blir bra i den här sidofäskan. Och den här det bästa stora världsatlas, den kan vi ju... också få plats med här i...
Strålande.
Så de fick åka fram och tillbaka över hela engelska
landskapet. Och resten av resesällskapet tyckte också att det här var en bra idé, en bra
packning. Ja, han var inte riktigt klok han heller. Men vi hade en framilande bil där också. Och det hade jag också, men jag tror nog att framrusande är bättre.
Mm.
Men det är någonting skumt alltså när de pratar om bilar, alltså amerikaner, så måste man vara på sin vakt. För att de är ju verkligen, har ett väldigt nära förhållande till sin bil.
Det är som en familjemedlem.
Ja, och när de talar om det där med att de vill gärna säga att då körde jag till... Mandalay. När vi kanske skulle säga, då åkte vi till Mandalay, om det redan är etablerat att vi befinner oss i en bil och sådär. Men de vill väldigt, det är sådär små, subtila skillnader med hur man uttrycker sig där. Men här är det ju, ja, man får ve, det är lite konstigt det här. För det är ju på sätt och vis... Vore det ju mer logiskt om betraktaren stod bredvid här och såg att den här bilen verkar ha lite bråttom. Men vi är ju på något vis i bilen, för annars skulle ju inte den här ladugårdsväggen skymta förbi på det här sättet heller. Så ja, allt det här skulle ju löst sig om vi hade haft mer text att tillgå. Liksom.
Ja, just det, man fick platsbestämma dem...
Ja, och hur man skulle uttrycka det där att bilen kör ganska snabbt. Att, Det känns som om det blir lite... Det blir lite konstigt hur man än gör det. Man borde göra om detta på något vis.
Har du något försök på den här, Erik?
Ja, jag hade också så här med till höger om den framilande bilen. Där är ju också, det blir ju något inrim där som inte är så bra.
Framilande bil.
Nej, just det.
Utan det,
det låter snabbt.
Bortom landsvägsrenen stod en samling kor. Inte långt därifrån vilade fler bruna gestalter, halvt dolda i skuggan från en laggård. På laggårdsvägen kunde man nätt och jämnt urskilja en gammal Coca-Cola-skylt. Mm. Jag har ju verkligen understrukit där hur svårt det var att läsa skylten. Mm. Så det verkar jag ha fastnat för.
Vet ni vad jag googlade? Jag googlade nämligen på, vad säger man om flera stycken kor som finns på en plats?
Och
då höll jag på lite, klunga säger man det verkligen? Först, för jag hade samling kor först också. Mm. Men när jag googlade samling kor, då fick jag upp prydnadskor.
Som folk samlade på.
Men om man googlade en grupp kor, så fick jag en grupp kor.
Men man säger väl skock egentligen?
Ja, men det blir, jag tänker att spontant
eller?
Associerar jag det med till får. Ja. Men korrekt tror jag att det är.
Jag tog ju flock då, eftersom jag tänkte att om de är några stycken, ja, flock tror jag också är så är korrekt, de en flock. Men
det är ju flockdjur åtminstone.
Ja, men det kanske krävs att alla som så att säga tycker att de ingår i flocken ska vara med då, men jag sketer det kan man säga.
Men så kan, om man då är väldigt ambitiös, så kan man ju undersöka hur är gathering. Är det rätt ord för kaos ens på engelska liksom? Eller har han, hur noga är det här gjort? Ibland så kan man bli noggrannare än författaren, vilket inte är heller att rekommendera egentligen. Mm. Hur ligger vi till med tiden här? Ska vi...
Vi kanske ska ta en sista...
Ja. Vi kan ta den första då, kanske.
Nej, men vi måste nästan ta båda, för de är jätteintressanta.
Vi har ju annonserat att vi ska göra fem stycken, men vi får kanske öka tempot lite grann.
Elin är ju inte här och håller koll på tiden.
Nej, vi kan hålla på i timmar. Det är trots allt en masterclass.
Det får bli det.
Jag är inte rädda för att vi liksom spränger internet om vi går över vårt format.
Nej.
Vi vågar.
Det kan internet ha i så fall, tycker jag.
Ja, jag läser igen här då på min lilla brutna engelska. That evening the rain came. To begin with, the wind brought clouds of thin, chilly vapor, which settled like a membrane on the grass and across their faces. It turned dark and the wind got up.
Tycker om den meningen.
Maffig start.
Ja, den är både vacker och ödesmättad på något
sätt.
Vad
är detta för något? Det var ingen av oss som klarade av att sätta detta?
Och det är det som jag menar är en liten överraskning i det här, att det då är Kerstin Ekman det här.
Vad roligt!
Så att det är översatt av Joan Tate, och det kan bli väldigt intressant att se om vi kan komma tillbaka till
henne. Oj.
Original då.
Och vilken är det, händelse vid vatten detta?
Ja, eller? Det är det.
Ja. Nu skäms jag ännu
vad
mer.
Vad taskigt, Erik!
Men också väldigt, det var ju tur att vi tog den.
Fruktansvärt roligt, tänk om jag hade missat detta. Ja. Men någon annan än jag får börja.
Herregud, ja, jag kan börja. Jag tycker det här, nu kändes det väldigt pinsamt. Men okej. Alltså grejen är, det finns ett ord här som jag tycker, som jag har liksom problem med. Jag ser det inte liksom på svenska, så att jag har hittat på vad jag tycker är felaktigt, och jag tror verkligen inte att
så enough with
Kerstin Ekman. Okay. På kvällen kom regnet. Först drev vinden in en späd dimma, vars kalla fukt la sig över gräset och deras ansikten som en tunn film. Det blev mörkt och vinden tilltog. Alltså jag höll på länge också med, alltså ni förstår det här med späd dimma, var ju lite, jag bara, men också sista meningen tänker jag kanske att jag tycker egentligen att det blir bättre, men det blir mörkt och vinden friskade i, där höll jag på lite grann med det. Jag valde på kvällen kom regnet, för jag tycker att, där, alltså jag tillstår ju den kvällen, tänker jag, kom regnet. Men jag är lite osäker på vad som är viktigt här, om det är så här att det kändes som att på engelska så är meningen that evening the rain came mer in medias res.
Mm. Det beror ju lite grann på om det redan har hänt massa grejer på den
exakt, där. Exakt, om man väntar man på regnet.
Just, ja. Och ja, om det redan är liksom etablerat att vi är där i den där kvällen, då kan man ju skriva den kvällen kommer regnet.
Exakt. Ja. Men jag tycker det här var jättesvårt med the wind brought clouds of thin chilly vapor. Alltså, vad är det för någonting som kommer? Det är ju, alltså, vapor är mer vatten och ånga.
Vad händer sådana här
förväg? Nej, jag ska inte vila. Nej, vi ska läsa våra och sen ska vi se.
Jättebra lösningar på detta, Kerstin och Kerstin.
Förlåt, Kerstin, säger vi alla också.
Ja, det kanske till och med blir bättre.
Ja, det är klart det blir bättre.
Låt höra, Mattias.
Den kvällen kom regnet. Vinden drog med sig moln av tunn, kall dimma som la sig som en tunn hinna på gräset och över deras ansikten. Det blev mörkt och vinden tog i.
Ja, det där var jättebra tycker
jag. Mm, jättesnyggt. Jättesnyggt. Ja, ska
tack,
jag då?
I så fall.
Jag ska också börja med att be om ursäkt. Nej, men jag tänker att den här frasen trycker på någon form av upptrappning.
Ja.
Så jag ville ha med det, så det blev så här. Den kvällen kom regnet. Det första som skedde var att vinden förde med sig tunna, kalla moln av dimma som la sig som en tunn hinna över gräset och över deras ansikten. Det mörknade och vinden tilltog.
Alltså, men vi ligger ganska lika varandra. Ja. Jag kan ta min också här, men vi ändå är på gång. Den kvällen kom regnet. Till att börja med förde vinden med sig glesa kalla dimmoln som la sig likt en hinna på gräset och över deras ansikten. Det blev mörkt och vinden tog i. Men vi är ju överens om att det är en hinna. Eller?
Mm. Ja, men hinna har jag väl också.
Du var inne på film där.
Ja, okej, jag hade hinna från början. Jag håller på för mycket med det här.
för det är ju lite samma.
Ja, men grejen var, jag tyckte att det var knepigt med att det låg en hinna över gräset. Jag vet inte, över ansikten tycker jag det är jättebra. Men det är någonting med hinna, alltså där tycker jag att regnet får en annan, fukten ofta får en annan form. Men
ja, det skarpt
så
tänkt.
Det var därför jag också kastade om det, så att det lägger sig liksom, alltså fukten lägger sig över gräset och deras ansikten som en tunn film, att man mer liksom får bilden av
just det.
Hinnan då, över ansiktena.
Men, ja, det är inte så dumt.
Men det Erik, jag tänkte på var ju väldigt bra där med molnen. Gles var ett bra ord, tyckte jag. Alltså, ja, men där har vi är helt hopplöst.
För det, ja, jag tänkte att det tunna går inte bra där. Men det hade vi lite olika, men snarlika varianter på detta med dimmoln och moln av dimma och sådär.
Jag skrev också dimmoln först, men sen tittade jag på det i skrift och tyckte det att det inte var ett ord. Dimmoln? Dimmoln? Är det en frukt? Vad är det för någonting?
Ja, men jag undrar också, började jag också googla dimslöjor liksom.
Ja, just det.
Men då kändes det som att det är mer associerat till vackert väder. För jag tycker att det är någonting sant med engelskan där, att det är lite svårt att se att det här är moln som kommer med regn. Det ser liksom lätt ut. Alltså, the wind brought clouds of thin. Alltså, tunna moln. Det blir nästan så här lätta små moln.
Ja, det är inte förstadiet till ett regnväder man tänker sig. Det har du rätt i. Men vad har Kerstin skrivit?
Jag tog ju att molnen drog med sig tunn kall dimma, så då finns både molnen.
Kan inte du läsa din andra just den meningen?
Vinden drog med sig moln av tunn kall dimma som la sig som en hinna på gräset och över deras ansikten. Fast den är lite osvensk också på något sätt. Okay. Liksom,
jag tycker den är bra, för att du hoppar över det här med först och sen grejen, för att jag undrar hur bärande det är i originalet.
Det var jag faktiskt ganska nöjd med, att jag hoppade över. Och lät det liksom, vara underförstått.
Jag översatte det precis, liksom helt utan att tänka mig för, och du betonade det ytterligare.
Ja, jag tänkte att det fanns en sorts liksom först hände och sen hände, så att det är en upptrappning, att det finns lite ödesmättning i det, om man kan säga så.
Vad säger Kerstin?
Ja, vad säger Kerstin?
Men man kan ju säga att hon, i den engelska översättningen i alla fall, så är det är väldigt sakligt, väldigt lugnt. Det är ingen stor dramatik här, men så ska vi se här. På kvällen kom regnet.
Yes! Mitt första rätt.
Vinden förde först skyar av tunn och kylig vattenånga med sig.
Oj.
Mm.
Punkt. Den la sig som hinnor över gräset och över deras ansikten. Det mörknade och blåsten tog i.
Mm. Jag hade faktiskt också blåst för första versionen. Vill jag då påpeka. Mm.
Ja, för att...
Vad sa du? Ång? Vattenånga?
Ja, för det var
vapor. Tunn och kylig vattenånga har de
vapor skrivit. Vapor är ju ånga, vattenånga.
Ja, ja. Ja, jag tror, precis. För det var ju också det jag fick upp som första förslaget. Och så bara, men vattenånga, ser det ut?
Ja,
som väderfenomen. Men nu ser jag ju det när... Jag får den svenska versionen.
För man vet att det är en fjällmiljö också.
Ja, precis.
Då kan ju de där vattendimman komma blåsande liksom. Ja. Och den är verkligen som en som vapor.
Vad roligt det är beroende på vilka bilder en text skapar. För att nu vet jag att det var Kerstin Ekman. Jag vet då att det var en fjällmiljö. Men när jag läste den engelska texten så hamnade jag i djungeln. Jag var helt självklar. Ja. Alltså säker på att det här var att utspela sig i en djungel.
Aha.
Alltså nu kommer regnet. Man har väntat länge.
Ja, så just det. Nu det blir det regnperiod.
Ja, liksom. Nej, men min bild är nu helt splittrad. Och
jag var på några hedar i norra England där dimman kom. Så här.
Men jag tycker man kan tänka på en vanlig försyndelse för en översättare är ju att man tänker sig att originaltexten representerar lite grann ändå en... någon slags litterärt genomsnitt att man söker på något vis hellre de vanliga orden än de ovanliga. Men så är det ju inte med författare, utan det är ju egentligen tvärtom med de flesta författare, att man skyr de där tomma orden. Eller man vill ha en balans mellan visst antal ord som är kanske klischéer, några som inte gör något så mycket väsen av sig alls, och vissa som är starkare och sådär. Men att det här var vattenånga, det är ju, det skulle jag aldrig ha hittat utifrån detta med vapor.
Nej.
Även om jag då förstår att det är en ganska...
Det betyder vattenånga.
Alltså det är egentligen grundbetydelsen. Ja.
Men på svenska skulle man inte säga så.
Nej, exakt.
Nej, för det känns som det är något varmt också med vattenånga.
Ja, det är sant. Ja.
Och så är det här en liksom, det är så mycket kyla annars. En tunn, kall dimma.
Ja, det är ju lite paradoxalt där, för att vattenånga uppträder ju oftast när man har hettat upp vatten.
Ja.
Men här är det temperaturskillnaden som gör det då.
Alltså,
vad tänker du om den engelska översättningen här, Erik? Du vet att du sa ju att du översätter inte åt det hållet, men om du ändå kanske...
Nej, alltså den är väl helt okej. Okay. Men man kan ju också notera det där att vinden och blåsten, som vi har på svenska, att det blir the wind i båda fallen. Och jag tycker att det är helt okej. Okay. Jag tycker att man ska göra för stort nummer av det, att står det wind på båda ställena måste jag ha vind eller blåst likadant i översättningen. Man kan variera om man vill det. Och nu i det här fallet så vill ju Kerstin Ekman variera det. Men jag tror inte att det här... Det kanske är så med hennes stil att hon tycker det är jobbigt med ordet vinden i nära kontakt med varandra. Men det får man ju också en känsla av lite mer när man översätter den längre vit. Är det jobbigt för henne med för mycket samma ord? Eller som vi hade barn i det förra exemplet. Det var ju så, Dick hade ju skrivit så. Men du tyckte du ville inte ha det. Och jag tycker, låt bli det om du inte vill ha det. Man kan få, översättaren får ta ansvar för det liksom.
Men hur var det, har inte han betonat här i det här upptrappandet på ett sätt som hon inte gjorde?
Jo, det Det undrar jag, precis. För att
i to hennes... begin with, har de något motsvarande?
Nej, i originaltexten.
Ja, först, vinden födde först skyar.
Ah, okay,
för det är först
okay,
det okay. Och sedan först, något annat, ja. Antar jag. Mm. Sen har jag inte det så...
Inte sedan.
Nej, men det förstår man ju ändå att det är ju en upptrappning, precis som du säger.
Men jag tycker att to begin with är ett ganska så starkt... Alltså jag tycker att det är mycket starkare än vårt svenska först. Och särskilt om det kommer först i meningen.
Men de måste nog på något vis lägga det först där.
Ja, jag förstår det.
Det är bara på svenska som allting får sina rätta platser.
Hör nu, alla andra språk.
Ja, hör upp, ni kan lära oss lära er en hel del.
Men också intressant att han gör färre meningar av det. En längre mening, gör han inte det?
Ja, det är en hon det också. Här, ja. Men Joan Tatum. Ja, hur är det nu? Ja, hon gjorde det till tre meningar och Kerstin hade fyra.
Mm. Mm.
Jag tycker också att det är rätt okej faktiskt. Mm. Jag brukar tänka när jag översätter att liksom varje mening för sig. Men jag driver det inte till... Jag går inte i döden för det liksom.
Men är det inte så att många språk klarar mycket längre meningar än vad svenskan oftast... kan bära? Att det oftast är bättre att ha kortare på svenska, eller är det en dum regel?
Ja, det tror jag är en dum regel. Mm. Jag tror att man... Men det beror också lite på hur man... Vad man... Om man gillar att skriva det själv eller inte. Vill man väldigt gärna själv skriva med kortare meningar så kanske man kan... unna sig det även när man översätter. Mm. Det här är jag lite på
översättarna har mycket som, frihet hör jag, alltså, ändå.
Ja, tycker jag. Det gäller ju ändå att få ett bra resultat. Och då är det ju alla de här exemplen egentligen omöjliga att de är för korta för att det ska kunna bli något resultat, att vi verkligen ska kunna se om det är okej eller inte. Man behöver... Men jag menar, det här hade det här varit poesi och hade det kanske varit allt vi fick.
Just det.
Men här har man från en vis ändå liksom vetskapen om att det här är bara ett utsnitt, och då tänker man att här finns liksom lite prosa, man har lite mer utrymme på sig att rätta till saker. Det är lite mer poesin, det blir ofta väldigt, väldigt trångt. Det finns inget rum för några andra val.
Mm. Ska vi ta den sista också?
Ja, jag är jättenyfiken.
Nu Jessica är väldigt laddad. Mm. Ska vi höra originalet först?
Ja. They did not like people who were fretwork. They wanted one to serve a useful purpose, if only as a hedge stake.
Och vem har skrivit detta?
Ja, det är Dagerman.
Så
det är ytterligare en sån här lite jobbig överraskning. Men
vilken...
Ja, det var i den här... ja, det är snöblandat regn.
Tänker jag ändra min.
Tänker du ändra din?
Men en novell där ur Nattens lika.
Jag vill inte börja för att jag körde nämligen i diket med den här. Så jag blev inte färdig. Men jag
kan
gärna berätta varför jag inte blev färdig sen.
Och om vi förstod rätt på instruktionerna här då, så handlade det om far eller morföräldrar. Nu kan vi ju veta det då från originalet om det är far eller morföräldrar. Så kan jag läsa rätt här en gång.
Det var farmor och farfar.
Ja. Farmor och farfar tyckte inte om människor som var tillgjorda. De ville att man skulle göra något vettigt, om det inte var något, även om det inte var något mer än att fungera som. Sen lyckades jag inte lösa vad det där var, höstack typ, eller det är ju en stolpe som håller upp en häck egentligen i originalet, fattar det som. Men vad det skulle vara på svenska vet jag inte.
Jag har en variant som försöker följa de här
metaforerna då. De gillar inte folk som var krusiduller. De ville att man skulle fylla en funktion, om så bara som gärdsgård.
Ja, alltså, bra. Vad bra.
Krusiduller?
Ja, alltså grejen var så här, ornament. Ja. Ja, men det var så, men krusiduller, jag var lite nöjd med det. Men man skulle kunna tänka sig att använda sig, de gillar inte folk som var snickarglädje, men det blir lite
otydligt. jag tänkte att det betyder tillgjord helt enkelt, att när man har, att det var ett bild, ett engelskt bildstånd, ja, för...
Ja, det
är
säkert...
Man har, när man liksom lägger på, men, sånt, ja, som,
ja,
inte behövs.
Okej, ja, det är möjligt. Jag var lite osäker på det. Jag tänkte att det var just att det var bara så här, något som bara skulle vara snyggt. Liksom.
Uh-huh. Säger du, hade du som krusiduller eller krusiduller?
Krusiduller. Var det inte folk som var krusiduller?
Kan man vara krusiduller som människa?
Nej, det gillar vi inte i så fall.
Nej, det gillar vi inte. Nej, det var det vi inte gillade.
Nej, jag vet inte.
Nej, jag hakade på ordet fretwork i relation till ordet hedge stake. Hedge stake översatte jag med gärdsgårdsstör.
Mm.
Men det finns ju liksom en liknelse som löper genom de här två orden. För fretwork är ju typ fönsterluckor och sånt, när man har sågat ut, alltså typ, ja, så att det blir som ett galler. Ja, men nej, det är inte samma sak. Okay. Snickarglädje är mycket krusiduller. Fretwork är inte riktigt, det är mera liksom det här, alltså ungefär som att du har sågat ut ett galler med lövsåg, okay, liksom så. Sådär.
Mm.
Och ja, finns det någonting man kan säga på svenska om människor när de då är, för ett fretwork, det är ju ett finarbete. Det är människor som är...
Filigran.
Fan. Nej, för jag var inne på så här, jag tänkte så här, kan man ta sig friheten då och välja något annat material? Kan man ta två saker som är metall? Kan man ta liksom några andra liknelser? För jag vill ju verkligen ha kvar, det känns ju som att det är...
Det känns som att du vill förhala det här.
Nej.
Vad har du valt nu då?
Nej, jag har inte valt. Nej. Det står så här. De gillade inte människor som var streck. De ville att man skulle vara till nytta, om så bara som gärdsgårdsstör.
Ja.
Vad säger Master?
Ja, jag tycker det är helt rätt att börja den här uppgiften med orden fretwork och hedge stake. De måste komma från samma område, de måste kommunicera med varandra och tyda sen på två olika människotyper då förstås. Men då jag kom också fram till just gärdsgårdsstör. Men jag hade inget problem med ordet snickarglädje, utan
du,
jag tyckte det, jag tyckte det,
ja,
var
du körde snickarglädje, ja.
Men däremot så
hur blev det hela då?
De gillade inte folk som var som snickarglädje. De ville att man skulle ha ett nyttigt syfte, om så bara som gärdsgårdsstör.
Mm. Mm.
Men som du skrev, till nytta är ju att man skulle vara till nytta, om så bara som gärdsgårdsstör. Mm. Tycker jag, det är med att ha ett nyttigt syfte låter lite onödigt översatt på något vis. Men det var ju inte... Jag funderar mycket över det där med att de, they were fretwork.
Ja.
Alltså inte as fretwork, men då as a hedge stake. Mm. Men jag kunde inte riktigt klara mig utan sommet där i snickarglädjen.
Nej, såklart.
Ja, det löste ju det som jag, det var ju det som gjorde att jag avfärdade snickarglädje, för jag tyckte att det blev lite för brant där. Som metafor, att de gillar inte folk som var snickarglädje. Det blir mest förvirrande, men som hjälper ju det.
Ja, annars tycker jag att krusiduller är väldigt bra, men möjligen att det gör lite för mycket av tolkningsarbetet. Det är det som menas, men
just det.
Jag måste få vara skitbesvärlig. För jag tänker så här, nu, jag kan ha fel, men för mig så kan snickarglädje, det kan du ordna till och göra även av ganska tjocka stockar. Du kan ha någonting som ser ut som snickarglädje eller som är snickarglädje, fast det är fortfarande väldigt stabilt. A fretwork är någonting som är skörare, det är tunnare. Och det tycker jag är viktigt gällande om man nu ska göra det som en liknelse med en människotyp. Alltså det är inte bara krusidulligt utan också lätt för att gå sönder liksom. Men jag kan ha övertolkat ordet fretwork eller lagt in en massa saker i det som inte stämmer. Men jag kunde inte hitta någonting på svenska som...
Alltså nu vill vi jättegärna höra
originalet. Ja, för
vad är det? Hur har det liksom...
Säkert, han säger säkert snicka
från svenska
glädje
till engelska och tillbaka igen.
Ja. Vad blir det?
Ja, på sätt och vis skulle jag läsa en lite större.
Ja, men gör det.
Ja, gärna. Man får lite
han börjar så här nämligen. Farmor och farfar, på sitt sätt är det de finaste människor jag har träffat. De tillhör inte de som man blir skulpterad av, fint och noga och precis. De yxade till en efter stora mått som man yxar till en stör eller en spiltplanka. De tyckte inte om människor som var lövsågningsarbeten eller bordsprydnader. De ville att man skulle tjäna ett förnuftigt ändamål om det också vore det också bara som stör.
Ja.
Bara stör.
Men det ser man ju, här har jag han ju, han har, stören är ju redan introducerad liksom.
Just det.
Och det här yxandet och skulpterandet och han är ju nästan färdig. Han har ju redan gjort. Det här är ju en återupprepning, den här meningen. Allt det innehållet finns i de två tidigare meningarna.
Och det var som att den engelska versionen utelämnade ett led. Men det kanske finns med någon annanstans i.
Vad var det? Prydnadssaker?
Ja, bordsprydnader. Det har ju bara ramlat bort helt enkelt. Mm.
Nu undrar man ju om vi som sitter här och ägnat en timme åt små översättningar skulle framstå som personer som var av lövsågningsarbetestypen.
Jag tror vi är mer grovt tillyxade.